Ja, vi ska in genom nätet.
Ja, jag lyfter undan sandsäcken och öppnar upp här.
För vi vill komma åt de här blåbären som finns här på Balsgård utanför Kristianstad, där Elitplantstationen har provodling för frukter och bär och där du utvärderar dessa.
Ja, det stämmer. Alltså 2012 så startade vi de här försöken och sen dess så har vi utvärderat massvis med olika sorter.
Ja, kommer du åt några bra bär?
Ja, absolut. Alltså detta är ju hybridblåbär, alltså kanadensiska blåbär som är korsade med amerikanska blåbär. Och så har man fått fram de här fantastiskt friska buskarna, de finska sorter. De är odlingsbara upp till zon 4, zon 5. Och mognar nu, så här, i mitten av juli.
Jag äter på här, de är jättegoda. Vi kommer att prata om blåa bär idag, för i dem så finns det väldigt mycket nyttigheter, bland annat färgen. Det är den vi ska fokusera på idag. Det kommer också handla om att det är värt att tänka över sina förvaringsmöjligheter för det egenodlade man har. Och växtskyddsexperten Maj-Lis Pettersson svarar på lyssnarfrågor som vanligt. Ja, Kimmo, de är ju inte bara helt underbara att äta de här, utan de är också väldigt bra för oss.
Ja, de är nyttiga därför att de innehåller fenoler och särskilt antocyaner, de blå färgämnena som vi annars inte får i oss så mycket av från andra livsmedel. Utan där är det bären som är en väldigt viktig källa. Och för att vi ska kunna tillgodogöra oss dem så behöver vi ha tillgång på bär. Alltså måste vi odla mer bär själva.
Och det försökte resa på mig för att sträcka på benen, men du stannar i nerhukat läge för att komma åt bären. Det är bra. Vi håller oss här nere, det har du helt rätt i. Men du, de här antocyanerna då, på vilket sätt påverkar de vår hälsa?
Ja, det finns ganska många vetenskapliga undersökningar som visar att de har en god påverkan på blodkärlen och blodkärlens förmåga att vidga sig. Särskilt de fina blodkärlens förmåga att leverera syre till exempel. Och de blå färgämnena har också en påverkan på tarmfunktionen. Tarmbakterierna bryter ner dem och det bildas ämne som tas upp och som är positiva för oss. Det finns studier kring sockermetabolism, men det är inte mitt område, utan mitt område är själva bären. Och jag har tittat på den stora variation som finns mellan olika växtslag och sorter när det gäller just innehållet av antocyaner. Och konstatera att blåbär, de odlade, de vilda blåbären och de svarta vinbären till exempel och björnbär är ju otroligt rika på antocyaner.
Och vi kommer att prata om hur man ska lyckas med de här själva, men jag vill ändå hänga kvar lite grann vid de här färgämnena och hur de påverkar oss. Vi äter ju för lite generellt frukt och grönt och bär. Hur mycket av det här borde vi äta då?
Vi bör äta ungefär 500 gram frukter och bär och grönsaker per dag. Men vi äter i själva verket 350 gram. Och av de 350 grammen så är mindre än hälften frukt och bär. Och av den delen i sin tur så är det bara kanske omkring 6-10 gram som är bär. Så vi konsumerar jättelite bär varje dag. Och det borde ju vara enkelt att öka på. Och när man tittar på de undersökningar som är gjorda, hur mycket vi skulle behöva konsumera till exempel för att få i oss signifikanta mängder av antocyaner, så handlar det inte om mer än upp till 2 deciliter per dag. Så det är inte stora mängder som behövs, utan det är fullt överkomligt.
Om man kokar eller saftar eller gör sylt eller så, försvinner de här färgämnena eller?
All hantering påverkar innehållet av alla ämnen i bären. Vissa ämnen är mer känsliga än andra. Antocyaner påverkas ganska mycket faktiskt av kokning till exempel och lagring och så. Men om det finns mycket från början så finns det ju också mer kvar i produkten. Så man brukar säga att det kan försvinna upp till 60-70% när man gör en sylt som lagras på burk till exempel. Men likväl så är det ju då 30% kvar. Och det är en signifikant mängd som som vi kan få i oss. Och framförallt så man kan ju förvara bär fryst. Och då har man ju absolut mest kvar. Och allra bäst är naturligtvis att äta färska bär under så stor del av året som möjligt.
Vi kommer som sagt att prata mer om det här, hur du ska få dina blåa bär att frodas och hur man gör för att få dem att räcka länge. Nu ska vi däremot till växtskyddsexperten Maj-Lis Pettersson för att få svar på lyssnarfrågor. Ulla Deverdier är hos henne idag.
Ja, vi står mitt i den frodiga grönskan i Maj-Lis Petterssons kombinerade trädgårdsland och blomsterrabatter. Det är riktigt sån här potager du har här, Maj-Lis.
Jag har alltid odlat så. Jag tycker det är så härligt när man går ner och hämtar grönsaker, så tar man med sig en bukett blommor också med sin. Det är perfekt.
Mm. Här växer vallmo av olika sorter och jätteverbena sticker upp. Och blomstertobaken ska vi bara inte prata om. Men här växer också dahlia. Och dahlia har vi fått en fråga om från Johanna Gunnarts i Enskede, som har ett gäng stora fina dahlior på friland. Men hennes dahlior råkar ut för att de späda skotten och bladknopparna blir angripna av någon ohyra. Det blir små hål och svartbruna märken och bladen skrynklar ihop sig, säger hon. Ibland så förtvinar hela blomknopparna. Vad är det och vad gör man?
Mm. Det blir sprickor i bladen, det spricker upp. Det ser nästan ut som om det är någon som har gått och ätit, men det är inte så. Utan det här är stinkflyn, kallas också skinnbaggar, och de sticker och suger. Men när de sticker på vävnaden så dör cellerna. Och det är därför sen att cellerna kan inte fortsätta att sträcka ut sig. När bladet växer vidare, då blir det sprickor istället. Så att det ser lite märkligt ut. Alltså, vi har väldigt mycket sånt i år, och det har till och med kommit in nya arter till Sverige, och dahlia är en älsklingsväxt, alltså, verkligen.
Förstår man ju.
Ja,
det är saftig och
läcker. Ja, precis. Men de är lite kinkiga, va? Några väljer dill till exempel, kan göra att dillen helt plötsligt bara vissnar i topparna. De går inte på dahlior, utan då är det andra. Ludet ängstingfly, det är det allra vanligaste arten, och den är inte så kinkig, så den kan angripa lite olika växter. Mm. Och det är ju inget man kan göra, va? Du måste ju täcka över med fiberduk eller någonting.
Plocka dem för hand.
De flyger. De är så lätt skrämda, vet du. Så fort du kommer flera meter därifrån så har de försvunnit.
Maria har ett buskage med röda och svarta vinbär, där bladen har blivit helt uppätna. Kan det här vara samma ohyra som vi pratade om i odla förra veckan? Den som går på krusbär, en stekel.
Mm-hmm. Absolut. När det gäller röda vinbär och vita vinbär. Men inte svarta vinbär. De gillar inte svarta vinbär. Alltså, det är någonting i dem som inte krusbärsteken vill ha. Och krusbärsteken har många generationer. Så det är inte bara en. Men den första generationen är ju den som är mest glupsk. Och det är flest antal djur också.
Larver.
Ja, det är larver det handlar om. Och de äter så man hör hur det knastrar liksom i buskarna, va? Och rätt vad det är så finns det inte ett blad kvar på grenarna. Och det där påverkar bären faktiskt. Och då ska inte krusbärsteken vara där och äta upp dem.
Och den heter fortfarande krusbärstekel fast den går på vinbär?
Ja.
Jag skriver för att jag undrar om mitt bigarråträd verkligen mår bra. Skriver en annan Maria i Falköping. Och det ser ganska anskrämligt ut med lite blad i toppen men sen kala grenar.
Och en hel del som har, ser ut som torkat också. Nja, det här trädet har ju liksom stagnerat och det är inte ovanligt. Då måste man på något sätt aktivera de här träden. Försöka sätta fart på dem igen. Och den bästa tiden för det är ju på våren. När de förhoppningsvis har samlat på sig en hel del energi i rotsystemet. Så att man skär in det här trädet. Det går att göra. Vi har skurit in körsbärsträd på våren som har stannat upp. De har blivit jättefina. Det har varit prydnadskörsbär i och för sig. Men det kan gälla även bigarråer och surkörsbär. Man skär in kanske hälften av grenarna. Och då skjuter ju de nya skott förhoppningsvis. Se till att man har öppet inunder, gödsla på det här trädet på våren så att det får näring och kan utnyttja den här kraften nu som ska bilda de nya skotten.
Och med öppet inunder menar du inget gräs eller andra växter som växer precis, under kronan? Precis. Om vi fortsätter på körsbärsspåret, surkörsbär då. Blommade vackert, men de flesta blommorna vissnade. Charlotta Granholm på Hästholmen misstänker blom- och grentorka. Mm. Och Maj-Lis nickar.
Alldeles riktigt. Och då är det surkörsbär som är det stora problemet. Inte bigarråerna, utan det är främst sorter av surkörsbär som är jättekänsliga. Kelleri 16 är jag upplevd med på 70-talet. Det såldes mängder av Kelleri 16. Jag tror inte det finns ett enda träd kvar. Och det är på grund av blom- och gräntorka. Sen har det kommit en del nya surkörsbärsorter, men de är mottagliga, men i lite olika utsträckning. Va? Fanal skulle ju ersätta Kelleris, och då sa man från början att ja, men den är motståndskraftig, men den angrips den också om det är fuktigt i samband med blomningen. Då angrips blommorna och sen går sjukdomen in i grenarna och så ser man att det bara börjar att vissna. Och då hänger de där blommorna kvar på trädet. Det är det tecken som måste vara med. Körsbär kan dö av andra anledningar också, eller kvistar, men sitter blommorna kvar, då är det blom- och gräntorka det handlar om. Klipp bort så fort du ser något sånt här, om det är möjligt. Är det stora träd då kan man oftast inte göra någonting, utan till slut ser de så anskrämliga ut som man kanske tar bort dem. Eller skär in kraftigt, det gjorde vi med Kelleris och fick behålla dem nästan 10 år till på grund av det.
Säger Maj-Lis Pettersson mitt i trädgårdslandet.
Tack för det, Ulla och Maj-Lis. Har du en fråga till henne, skriv till oss då på odla@sverigesradio.se. Det går också bra att höra av sig på sociala medier där vi heter Odla med P1. Om man vill bli självförsörjande på grönsaker och frukt och bär så räcker det ju inte med att odla. Man måste också kunna ta hand om skörden. Det säger trädgårdshistorikern Inger Olausson. Potatis kan vara tacksamt att odla, men vad gör det om man inte kan förvara den?
Det är ganska få som idag har möjlighet att förvara den här på lämpligt sätt. Det ska vara svalt och det ska vara mörkt. Jordkällare som man ju byggde förr när potatisen började odlas i Sverige. Då fanns det ju potatiskällare i anslutning till åkern som liksom hade de här lämpliga, optimala förhållandena för potatis. När man byggde hyreshus under 1900-talets första hälft, då byggde man ju förråd i källaren där varje familj hade förvaringsutrymme för sina potatisar. Och i villor fanns det också, det var ju många med villaträdgårdar som långt fram i tid. Vi har tittat på flygfoton från 60-70-tal, jag och några av mina studenter, och då sett att väldigt stor andel av trädgårdarna fanns det ju en massa rader med potatis. Då fanns det också jordkällare, matkällare i husen inbyggt. Men idag har vi ju byggt bort det där. Det finns ju inte i dagens lägenheter. Vi har ju inte ens källarna, används ju inte på det sättet heller. Så det är ju ett jätteproblem. Så potatisen kanske inte är den optimala grödan för en stor andel av befolkningen ändå att odla.
Vad är då optimalt att odla för en fritidsodlare?
Det kan ju vara gråärtor till exempel. De har en väldigt lång växtsäsong i Sverige. De mognar lite allt eftersom. Du kan börja äta dem som späda skidor och du kan också låta dem gå i frön som du torkar liksom och kan förvara torrt i skafferiet och koka under vintern. Vad tycker jag gott? Vad kan man förvara? Vad tycker jag om att förvara? Gillar jag äppelmos? Då kanske det är fruktträd man ska plantera. Tycker jag om ärtor och sånt, då är det kanske det jag ska ha. Eller lära sig att sylta, safta, konservera på olika sätt grödor och så vidare. Så. Skulle det bli en krigssituation, många använder ju frysen idag för att vara sina produkter, men det kanske man inte kan förlita sig på. Jag har ju tittat mycket historiskt, jag har tittat mycket under 1900-talets första hälft. Jag har tittat på yrkesodling, jag har tittat på husbehovsodling och utbildningar för att lära människor. Ofta var det kvinnor som gick kurser, enstaka kurser eller längre utbildningar för att lära sig odla till husbehov. Och då ingick att ta tillvara och konservera som en naturlig del i den utbildningen. Så förutom att man lärde sig om jord och gödsel och hur man odlar i växthus och drivbänkar och på friland och så lärde man sig när och vad man skulle skörda och hur man skulle konservera. Man lärde sig göra vin och safta, sylta och sen när de här konserveringen i glasburkar, du vet, sån här glasburk med gummipackning som man liksom hettade upp så att det blev hermetiskt och så. Kunde man ju förvara både grönsaker, frukt och bär och även kött och fisk och den typen av produkter hur länge som helst egentligen. Så det, många går kurser i odla, men just den där delen att tillvarata och förvara, den har lite grann fallit bort. Jag läste till hortonom på Sveriges lantbruksuniversitet och då hade jag möjlighet att under en sommar åka till Novosibirsk i Sibirien och då bodde vi hemma hos folk. Och där levde det här kvar att man hade sina husbehovsodlingar i form av datchor. Varje familj hade minst en datcha.
Sommarstugor?
Ja, sommarstugor ungefär som våra kolonilotter. Mm. Och man var jätteduktig på att lägga in pickles och allt möjligt. Och det tog man ju fram sen och det fick vi ju väldigt ofta till mat och sådana saker. Och sen kunde man ha särskilda odlingsland som bara var för potatis. Och i anslutning till de datcherna, då fanns det en hel radda med jordkällare.
Det finns ju bilder på hur man odlade upp städerna under andra världskriget för att öka folkförsörjningen. Hur funkade det där?
Man vet ju inte riktigt hur stor omfattning och vilken betydelse den odlingen faktiskt hade. Man kan ju ibland se bilder på när man odlade grönkål i Kungsträdgården. Det var för första världskriget. Men jag tror att det var en relativt begränsad period ändå. Och sen framfördes det kritik under andra världskriget när man återigen skulle försörja befolkningen, så försökte man ju dra viss lärdom av hur det hade varit under första världskriget. Och yrkesodlarna, de kritiserade ju hur man hade gjort till exempel i Stockholm. Då hade Stockholms stad upplåtit jordbruksmark till vem som än ville odla, till vanligt folk liksom, och dessutom delat ut utsäde. Men de sa det att jämfört med vad yrkesodlarna fick för avkastning på den här utsädet, den här potatisknöla till exempel som man delar ut, så var det ju, ja, yrkesodlarna kunde ju producera väldigt, väldigt mycket mera mat. För det krävs kunskap, det krävs att du är där. Vanliga människor, de hade ju andra yrken vid sidan om och gjorde det här, ja, efter arbetstid och på de korta helger man hade på den tiden och så. Så det tycker jag att man ska tänka på. Det är ett kvalificerat yrke att odla. Det krävs mycket skicklighet och det kan gå jättebra ena året och sen går det inte alls nästa år. Och det är sånt man lär sig genom lång utbildning och lång erfarenhet, liksom, vad som är, funkar och inte. Och är det verkligen brinnande krig eller kris och du verkligen måste få mat, då kanske det ändå är yrkesodlarna vi behöver förlita oss på i en sån situation.
Säger trädgårdshistorikern Inger Olausson. Reporter här, det var Gustav Klarin. Ja, Kimmo Rumponen, bär- och fruktexpert i Odla med P1. Du står fortfarande och mumsar på de amerikanska blåbären här.
Ja, jag är förvånad, för de har mycket mer syra i sig i år än de brukar ha.
Ja, de är väldigt, väldigt fina. De är mycket rika också på de här antocyanerna, de blåa färgämnena som vi behöver få i oss mer av.
Ja, som faktiskt sitter mest i skalet. Mm. Just hos de amerikanska och hybridblåbären. Sen finns det ju mycket mer i vilda blåbär. Och där sitter de också i fruktköttet.
Här får vi gå under nätet som gör att fåglarna inte kommer åt dem här.
Mm. Och skillnaden mot de olika amerikanska typerna, det är ju att på våra blåbärsbuskar så sitter bären ett och ett.
Mm. Det blir inte så många.
Nej, och här är väldigt lite som du ser.
Får jag ta en fast det finns så få?
Mm.
Tack, vad snäll du är. Mm. Vilda blåbär är alltså bäst att hitta i skogen. Men om man då vill ha blåbär hemma, som ett av de här bären som innehåller de här nyttiga antocyanerna. Hur ska man bete sig då? Vad är bra att tänka på?
Nej, alltså det är ju jättelätt att odla blåbär av olika slag. Det enda man ska tänka på är att de vill ha ett surt substrat. Alltså en torvjord med lågt pH.
Och vad har ni här?
Ja, här har vi torv och sen har vi täckt med flis ovanpå. Och flisen hjälper till att hålla kvar markfukten. Och det är jätteviktigt att blåbären har tillgång till fukta i jorden. För de har ett ytligt rotsystem och tål inte att torka ut om de ska växa till bra. Just detta råkar vara en av de sorter som är allra vanligast i kommersiell odling. Yrkesodling som heter reka. Och den är faktiskt också redan färdig. Mm. Jättegod.
Ja. Går den här typen av blåbär att ha i hela landet?
Ja, beroende på vilka sorter det är man väljer. Mm. Hybridblåbären, de fungerar ju jättebra upp till zon 5. De här amerikanska blåbären, de storfruktigare typerna, finns sorter som går till zon 3, kanske bra lägen i zon 4.
Kan man ha dem på balkong?
Ja, i kruka. Men som sagt, de vill ha kontinuerlig vattenförsörjning och substratet ska vara luftigt. Så att det innebär att man behöver ha någon form av droppbevattning för att inte behöva springa där varje dag och ge dem vatten. Men det går utmärkt att odla dem i kruka också. De här är alltså stora som körsbär när de är fullt utvecklade. Så den här enorma variationsrikedomen i sorter, inte bara när det gäller bärstorlek och utseende generellt, utan även i smak, gör ju att det finns ett blåbär för alla.
Vilket fint, en bra slogan tycker jag. Ska vi gå till ett annat blåttbär som är tacksamt? Svarta vinbär.
Svarta vinbär är ju för mig ett nationalbär som inte överhuvudtaget odlas i den utsträckning som det förtjänar idag.
Vad är bra att tänka på om man vill ha svarta vinbär då?
När det gäller svarta vinbär så är det ju viktigt att man väljer buskar som är motståndskraftiga mot både mjöldagg, galkfalster och andra bladsjukdomar som kan drabba busken. Och det ska finnas information om det på etiketter och annat när man köper. Det bästa är ju naturligtvis att köpa sorter som är framtagna för svenska förhållanden. Därför att då vet man att de fungerar. Och de här nya sötare svarta vinbärsorterna, de är utvecklade just för att ha en god motståndskraft mot alla olika typer av bladsjukdomar. Plus en hög motståndskraft mot galkfalster.
Var trivs de?
Ja, svarta vinbär går ju att odla i hela landet. Och det finns sorter för både tidig mognad och för sen mognad. Men alla sorter är olika. Alltså, bara för att man köper en svart vinbärsbuske och upptäcker att den där smakar inte som jag minns det eller som jag vill ha det. Då ska man inte ge upp, utan då ska man gå tillbaka och köpa en annan svart vinbärsbuske.
Vilka förhållanden gillar svart vinbärsbusken då?
Svarta vinbärsbusken är nog den som är minst krävande av alla bärväxterna som vi har. Alltså, en svart vinbärsbuske kan ju växa på norrsidan av ett hus i skugga och ändå leverera massvis med bär. Får den bara lite vatten och näring så brukar det inte vara några problem överhuvudtaget.
Bärsättningen
är ju fantastiskt.
Ja, det är verkligen som
det går inte att komma åt grenen. Man ser liksom inte stammen för bra bär.
Det är underbart. Kan man ha den på balkong?
Ja, det går ju. Alltså, den har ju ett litet ganska kraftigt växtsätt. Det blir en lite större buske så man får ha plats i så fall. Det går utmärkt att spaljera bär också. Kanske bättre, lättare att spaljera röda, vita vinbär än de svarta. Men det går alldeles utmärkt.
Okej, Kimmo, vi har pratat svartvinbär och blåbär som bra bär att ha och äta för att få i sig de här antocyanerna. Om du bara ska nämna lite andra bär som man kan tänkas odla.
Mm. Om vi tänker säsong, för att förlänga säsongen så mycket som möjligt, och väljer då de odlade, mest antocyanrika livsmedel, så då tänker jag att blåbärstry, det är någonting som man kan börja med, för de är ju färdiga redan i mitten av juni och kanske tidigare till och med. Och sen så kommer då blåbär till exempel, alltså de lågväxande blåbär, men vi har också mullbär, alltså det finns ju härliga mullbär. Och sen är det då vinbär och så kommer björnbären, och björnbären har ju en jättelång säsong beroende på vilken sort. Sen ska man inte glömma bort att finna frukter också, alltså blå frukter. Plommon till exempel innehåller antocyaner. Och bland vilda bär så har vi ju både fläderbären och vi har slånbären. Så att det finns massvis med alternativ.
Jag tycker vi slutar som vi gjorde förra veckan när vi pratade om krusbär. Mer blåa bär åt folket.
Mer blåa bär åt folket, ja.
Kimmo Rumpunen säger det. Och jag heter Åsa Wistedt.